Det är 7 stycken set och matchbollar. 7 stycken matchbollar för Jan-Ove Wallner. Det är klart. Det är klart. Jan-Ove Wallner är världsmästare.
Garry Kasparov once compared table tennis to running the 100 meters and playing chess at the same time, capturing the synthesis of speed and strategy that remains the game's hallmark. When Wallner played table tennis, it was like watching someone running the 100 meters while playing a Mozart sonata. He is the game's alpha and omega, its supreme innovator and most formidable exponent. He was, and will probably always remain, the greatest.
Sant, true that, som ni 80-talister säger.
Vilken dålig intonationsfestival, men ja, allt kan inte vara perfekt. Det där var en artikel i The Times. Tidningen har nu, liksom många andra, gått över till att mest ägna sig åt antingen nostalgi eller välj ut din bästa, största idrottshjälte som inte kanske alla känner till. Och detta gjorde Matthew Syed i veckan i The Times.
Gamle pingisspelare Matthew Syed.
Ja.
Just det, fint.
Snyggt. Med det pedagogiska problemet att man först får förklara lite för den brittiska läsekretsen vad, hur stort table tennis faktiskt är i vissa delar av världen och så vidare. Jag fick den här artikeln skickad till mig av en kollega på The Times faktiskt igår kväll. Och det slutade med att jag, när jag kanske borde ha suttit och förberett den här podden, satt istället och YouTubade gamla Gio Wallner-klipp.
Mm. Vi har alla varit där.
Ja, du har väl varit där jättemycket, Simon.
Ja, som jag har. Jag vet, alltså roligt med, alltså han döptes ute pingisens Mozart, ganska trött så där. Jag vet att det finns en litteraturvetare som Niklas Sjöler som har själv skrivit en essä där han jämför honom med Beethoven och Tranströmer.
Ja, det kanske är lite mer on point ändå.
Ja, kanske lite. Jag vet inte om
Tranströmer han är av uppenbara skäl i alla fall.
Ja, absolut. Jag vet inte om han är mer Beethoven än, mer fuga än en konserter. Så jag,
mer romantik alltså, än vinerklassicism.
Ja, det skulle nog kunna vara så. Det finns något nästan mer kärleksfullt i det. I alla fall inte lika banalt som Mozart kanske. Jag menar inte att Mozart är banal, men att liknelsen blir mer banal. Så att säga.
Simon Bank, gud, mina vänner. Hur mår du?
Jo då, jag mår ganska bra. Efter förhållandena väl, som man ju alltid får säga i dessa dagar. Mm. Kan berätta att jag så sent som igår hamnade i det som är vår tids stora moraltest. Jag var ute med barnvagnen, skulle köpa en bebisleksak, och framme vid kassan så ställs jag inför testet. För där på kassan så finns det en stor skål full med handsprit, sådana små flaskor. Mm. Som jag knappt ens trodde fanns längre. Och
men har det inte blivit lite påfyllt typ sista veckan bara, har jag förstått?
Alltså inte på apoteken i alla fall, och inte i affärerna. Men i bebisaffären var det fullt. Mm-hmm. Fullt ställ. Kanske 20 stycken flaskor eller så, 19 spänn styck. Och
bebisaffären?
Där man köper bebisar. Ja, jävlar, den är, just det, jag skulle inte sagt det.
De säljer så här, två saker som man absolut inte får sälja. Bebisar och handsprit.
Av olika moraliska skäl. Mm. Men alltså, det roliga med det är just det testet. Att man reflexmässigt, alltså alla ens reflexer skriker ju köp alla, köp varenda jävel, utrota varenda jävel. Mm. För att tala med Sven-Erik Lidman. Ja, jag vet inte. Det är väl så där, ja, kopplat till kontrollbehovet så. Och jag vet att jag skrev på 90-talet om en Bengt Olsson. Han skrev en pjäs som hette Klassning efter Estonia-katastrofen. En av ingångarna var bland annat att det finns någon slags överlevnadsgen som gör att en viss kategori människor är de som trampar på händer på vägen upp i en trappa på en sjunkande färja för att klara sig, medan andra inte är det.
Var inte utvärderingen att det var 75% män som betedde sig så? Alltså det är ju så extremt, vad ska man säga, genuskodat.
Gud ja. Som så mycket annat. Alltså inte en enorm överraskning att det var på det sättet. Och att det inte bara handlar om fysisk styrka, för att de flesta kan ju klättra upp för en trappa, men att det var män som tog sig på något sätt rätten eller hade desperation att göra det.
Det är ju lite det som är grunden för Ruben Östlunds turist, tänker jag.
Ja, gud ja. Samma fråga. Och att du aldrig riktigt vet förrän du konfronteras med det stora testet, så vet du inte vem du är. Att det kan vara den brötige som är försiktig, och den försiktiga som är plötsligt blir en överlevare.
Mm.
Hur många flaskor hade du tagit?
Ja, jag har nog lite lagt ner det där handspritprojektet, om jag ska vara ärlig. Jag hade en, jag har aldrig använt det tidigare, och sen så när det här bröt ut så tänkte jag så här, men vänta, står inte en flaska någonstans hemma, en liten, någon sån här, som jag fått i något sammanhang, som jag plockade fram.
En liten flaska Cointreau.
Precis så. Och på den stod det Together we fight Ebola. Så att den har jag fått någon gång när jag var på fältarbete i Afrika tydligen. Minns inte riktigt det heller. Den har väl inte riktigt tagit slut än. Men det handlar väl mest om att man egentligen ska man inte använda, alltså handsprit ska man använda vid behov om man är ute länge typ. Men hemma så är det mycket bättre att tvätta sig med tvål. Dels är det ju ingen bristvara. Och dels så är det väl mer effektivt, som jag har förstått det också.
Ja, jag vet att jag var på apoteket för någon vecka sedan och frågade om, som alla såklart, om handsprit, och expeditens svar var att nej, det vi kan erbjuda är vatten och tvål.
Mm.
Tack så mycket för erbjudandet. Nej, jag plockade på mig 3 stycken flaskor, jag tyckte det var en slags moralisk gräns.
Oj, jag tyckte det var lite hysteriskt.
Jag tänker, en till mig, en till min sambo, en att ha hemma ungefär så.
Men när känner du att du behöver det då?
För
att
när man är ute såklart.
Ja, och att du typ...
Vad rör sig.
Men vad tar du på då? För jag tänker, du åker ju inte tunnelbana just nu.
Ytterst sällan, ja.
Vad tar du på för ställen som kan vara coronasmittade?
Det vet man ju inte. Man har barn på dagis och sånt. Och det handlar inte... Alltså, du anlägger ett slags... Alltså konkret och sådär konstruktivt tankesätt på det här som inte riktigt existerar. Det här är ju irrationellt, inte tugg rationellt.
Förlåt. Men om man ska uppmana till någonting, så är det kanske att dra ner lite på handspriten. Och typ, alltså det här, som jag förstod det, så är det mycket viktigare att hålla avstånd till exempel än att tvätta händerna. Det är mycket, 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 alltså, flerfaldigt större risk att bli drabbad om någon står för nära en kö och nyser på en, än att man ska sätta sin hand där någon annan som nyligen har nyst i sin hand som har corona har tagit.
Just det.
Mm. Men du tog 3.
Det är sant. Jag tog 3. De var små. Det kändes som att det var inom någon slags värdighetens gräns att göra så.
Mm.
Ungefär. Ja, välkommen till Folkhälsomyndigheten podden.
Simon Tegnell.
Konkreta tips. Jo då, annars är det faktiskt helt okej tycker jag. Det är svåra dagar även jobbmässigt såklart. Ska inte beklaga mig över det. Man har i alla fall ett jobb att bekymra sig över. Så det är trevligt. Hur är det med dig?
Nej, men det är väl typ lite grann samma. Alltså, på ett personligt plan börjar man ju ruttna lite på allt. Men jag har inte några akuta klagomål egentligen. Jag är kvar i Göteborg. Solen lyser. Jobben finns. Ja, vad ska man säga mer? Det är inte så mycket att gnälla på egentligen.
Det är väl det. Den stora världen, har den någonting där? Det händer mycket mindre där, i alla fall i vår del av bevakningsspektrat.
Gör det verkligen det? Alltså det händer ju mindre resultatorienterade grejer såklart. Men det känns ju som att det någonstans har varit ganska mycket race sen det här drog över fotbollsvärlden om och... Ja, men kanske framförallt det här med vilka som ska gå ner i lön. Hur man ska... Kan man behandla fotbollsspelare som vanliga anställda? Hela Barcelona Armageddon som jag har följt på ganska nära håll i alla fall. Där det känns som att de håller på att tappa greppet totalt. Liksom. Den där klubben håller på att implodera inifrån, vilket jag följer med ändå ett visst intresse.
Finns det någonting att just, vi har pratat om tusen gånger förut, med att Barcelona som förening och institution har ju alltid berömt sig för med stor rätt att vara sådär samhällstillvänd och en del av sitt lokalsamhälle och så. Och att det här blir deras handspritstest lite grann.
Det är det nya lackmuspapper.
Det är precis vad det är.
Ja, jag vet inte. Det var väl en klubb som var ganska dåligt skickad att gå in i den här krisen med tanke på att alla typ i spelartruppen och alla supportrar hatar presidenten Josep Maria Bartomeu. Mm. Och det har ju verkligen accentuerats här. Och jag vet inte riktigt hur han... Nu har han fått lite respit från de här anklagelserna om riktade annonser i sociala medier om att typ höja sig själv och smutskasta sina spelare.
Mm.
Men det är klart att den misstron finns kvar från spelarna. Och när de dessutom går ut och säger vi var liksom från dag ett redo att sänka våra löner. Vi förstår inte varför klubben har kommunicerat på ett annat sätt. Så misstänker man ju att deras Skype-sittningar just nu inte är så, de är inte så jävla glättiga liksom.
Det är inte klackarna i taket. Om vi ska ringa in det då, om det är ett lackmustest, vår tids lackmustest. Är de sura eller barsiska? En ordvits med en startsträcka.
Åh nej, basisk, barsisk, herregud.
Ja, den höll inte, den flög inte kände jag.
Den funkade inte på mig, men det behöver ju inte betyda någonting.
Nej, mest sura kanske.
Ja, de verkar jävligt sura just nu. Mm. Men, och lite grann kanske man kan förstå dem också. Jag bara fastnade i tanken så här, vad heter Leo Messis Skype-alias? Är det typ så här leo.messi87?
Jag tror verkligen det. Var det. Ja, att den har hängt kvar på något sätt.
Ja, lite så. Jag bröt mig ju en gång in på hans privata Facebook-sida när jag bodde i Barcelona.
Mm.
Det var inte så där väl skyddat, eller man ska säga, på den tiden. Dels var det inte så svårt att bli, jag blev ju inte hans vän såklart, men att komma dit direkt och känna någon som kände någon typ i familjen. Och sen så hade han suttit och likat och gått med i ganska mycket olika grupper. Mm. Sådär som det var lite i Facebooks ungdom. Vi som tycker om att sova när det regnar till exempel, minns jag att han var med i.
Vi som tänker säga negerboll.
Var han inte med i. Vi som älskar Newell's Old Boys, var han med i, minns jag.
Stå upp för Peter Springare.
Det är nu man vill veta vad de argentinska motsvarigheterna är, men... Ja, jag ska se om jag kan... Får jag riktigt tråkigt en dag kanske jag ska försöka bryta mig in där igen. Men det känns som att det har gått 10 år. Så han, rimligtvis så har han lite högre så... digitala skyddsvallar.
Just det. Johanna Leaks kommer få jobba lite grann.
Det kan bli så. Mm. Det kan bli så. Men vad har ni med till å andra sidan?
Sant.
Nej, men vad har hänt? Vi har ju förlorat 2 stora franska fotbollsnamn, såklart. Jag vet att du tänkte prata lite om den ena, så jag börjar väl med den andra då, och den första i Frankrike i alla fall, som inom fotbollsvärlden, som har dött som en direkt följd av covid-19. Pape Diouf, gamle Marseille-presidenten och ja, en man med 1000 olika liv, eller 9 liv i alla fall.
Mm. Ja, en av de alltså, stora profilerna och ledarna ju såklart i Marseille och i den franska fotbollen på det hela taget. Journalist innan han var ju.
Mm, precis.
Det var så han började.
Och han var väl så bra journalist, för han bevakade ju Marseille där bland annat.
Mm.
Född i Senegal och jag vet inte riktigt när han kom till Frankrike, men det var väl i den svängen där när han började jobba, tror jag. Och jag vet att PSG för några år sedan plockade till sig L'Equipe då, ledande PSG-bevakare Jérôme Touboul. Han blev någon form av kommunikationschef. Och jag tror att resonemanget var lite grann att han vet ju redan allt som händer i klubben liksom. Då är det bättre att vi stoppar den läckan och ja, ger honom ett litet lönepåslag och bjuder in honom i värmen så att säga.
If you can't beat them, buy them, ungefär så.
Ja, exakt. Precis. Det var väl det som hände, och jag vet inte exakt hur det var med Diouf på sin tid, men han lät sig övertalas i alla fall. Det var inte så att han hade några direkta ambitioner från början, men han lät sig övertalas och kom in i klubben och verkade där i 5-6 år tror jag som ordförande var.
Ja, ganska stora år. Sen, alltså mitt mest levande minne av Pape Diouf, det finns ju många. Alltså han såg ut som en sån här centralafrikansk diktatorpresident. Ursäkta fördomsfullt, men det var liksom den känslan man hade och den sortens president som Marseille kanske behövde också. Han var på många sätt populär, han var på många sätt framgångsrik. Men mitt mest levande minne är från när han hade lämnat och hade då kommit ut med sina memoarer om tiden i Marseille, där han då bland annat hade sågat sin efterträdare, Vincent Labrune, längs med fotknörarna. Och det här var, jag vet att OM skulle precis spela så där, en säsongsavgörande match mot PSG, kanske Lyon. Och den här då, memoarerna får enorm spridning med attacken mot den nya klubbledningen. Varpå Vincent Labrune, hans efterträdare, köper en helsidsannons i L'Équipe, Frankrikes största sporttidning, där han går till rasande motattack mot Pape Diouf. Och skrev bland annat då att alltså, självbiografin hette C'est bien plus qu'un jeu, alltså det är mycket mer än ett spel eller en sport. Och Vincent Labrune konstaterade att den här boken borde bli ett referensverk för alla som gillar psykoanalys. För allting finns där. Det är en förvrängd uppfattning av händelser, en minnesförlust, lite paranoia och megalomani. Den hade lika gärna kunnat heta om mig och inget annat än mig.
Det är en snygg hämnd, får man ju säga.
Det är en rasande snygg hämnd. Och den också så talande om den föreningen, att just samma dag som ska spela årets viktigaste match, alltså en match som kunde avgöra om de kommande åren för OMs del, så hamnar de i den sortens totala publika gräl. Så ja, jag kommer sakna Pape Diouf, även om han var lite mer anonym de sista åren.
Det är ett minne och en... Också en, vad ska man säga, en episod eller en händelse som markerade ganska mycket av hans närvaro i klubben var väl 2006 när han vägrade skicka sitt A-lag till Paris då för att spela Classico Paris-Marseille. För han menade att säkerheten var för dålig, så han skickade sitt B-lag istället. Mm. Helt okända spelare. Och de spelade 0-0 på Parc des Princes.
Då borde det göras oftare, kan man tycka.
Det kanske var ett litet succérecept, framgångsrecept.
Ja, mind games. Mm. Hela PSG:s scoutingstab lät som sådär AIK-tränare, så att markera nummer 7.
Ja, just det.
Ett annat.
Man ska inte heller... Du sa centralafrikansk diktator.
Just det.
Ja, jag gör bara en liten geografisk korrektion då. Att han är från Senegal och blev och är väl egentligen fortfarande den första afrikanska och svarta president i en stor fotbollsinstitution i Europa. Vi har ju pratat tidigare om bristen på tränare, framförallt med afrikanskt ursprung, med tanke på hur otroligt mycket stora spelare de har fostrat på kontinenten. Och det här var ju en man som blev en förebild för extremt många. Under en tid, och det gäller väl fortfarande, där det finns extremt mycket fördomar om att om svarta spelare och svarta ledare och så vidare. Det var ett glastak som han slog i, får man väl säga. Eller slog det, sönder.
Det gjorde han, och han gjorde det då i en klubb och en stad som berömmer sig för sin pluralism och så. Det är säkert lättare för en afrikan att bli president i Marseille än i, låt säga,
Zagreb.
Lille eller Paris eller Zagreb. Eller Krakow eller så.
Just det.
Så är det. Det har hänt sen senast. Lorenzo Sanz har ju också gått bort. Real Madrids gamla ikoniska president.
Mm.
Så covid går med lien lite överallt. Jag har tänkt på, utan jättemycket fotbollskoppling, men kanske ändå lite grann ändå, på vad det är som egentligen är så jävla otäckt med corona. Ja, att folk dör såklart, men det gör ju folk hela tiden. Alltså cancer eller vad du vill, liksom, stora epidemier och så.
Mm.
Jag tror att det som gör corona extra skräckinjagande är lite samma som klimatkrisen. Det vill säga att vi inte vet någonting. Att vi vet alldeles för lite. Att det liksom inte går att forma in i en sån här klassisk dramaturgisk struktur så. alltså alla former av narrativa strukturer handlar ju om att det finns ett hot, det finns någon slags protagonist och det finns en tidsram. Alltså filmen, teatern, så funkar ju liksom hela överenskommelsen så att vi följer en hjälte som har någon fiende eller hot att möta och sen så ofta så vinner den till slut då.
Mm.
Du har ett manus och du har en tidsram och det finns någon slags preventiv plan för alltihopa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fotbollen är ju lite mer spännande eller oskriven då, eller var i alla fall då. Det är lite därför den är så jävla svår att göra film av. För tidsramen finns ju, det är liksom 90 minuter, det kanske är förlängning eller ett returmöte eller en säsong eller straffar eller så. Vi har en hjälte, alltså laget vi håller på eller spelaren vi håller på. Det finns ett tydligt sånt här styrkeförhållande, vi vet hur utmaningen ser ut. Och sen finns det ett slut, vi vinner eller vi förlorar. Och, ja, vi vet inte att, eller hur det slutar, men vi vet att det slutar.
Mm.
I filmen var det ju exakt så egentligen fram till Hitchcock och hans psycho, de här, du vet, vi följer Janet Leigh där fram och tror att hon är hjältinnan som ska vinna till slut. Och sen mitt i filmen så blir hon ju knivmördad i duschen där.
Mm.
Vilket var en enorm chock för att det bröt med alla liksom överenskommelser som fanns inom filmen.
Mm.
Med corona är det lite så att vi vet inte hur det slutar eller när det slutar och vi vet inte ens. Ja, vi vet inte liksom hur vi ska oskadliggöra det på någon slags metafysiskt, psykologiskt plan ens.
Nej.
Så man märker väldigt mycket i debatten så att vi behöver en tidsram. Vi behöver liksom veta hur styrkeförhållandet ser ut mellan oss och det där vidriga viruset.
Just det.
Jag tänker att alltså, ja, du ser Kerstin Hessius står i tv, hon är vdn för Tredje AP-fonden och säger att vi måste ha ett slut. Liksom. Mm. Vi måste bestämma när julen går igång igen. Vi måste återgå till arbetslinjen och börja arbeta och alla fotbollsligor sätter sina nya datum och EM ska vara nästa sommar och OS ska vara då också.
Mm.
Och sådär. Och problemet är att vi har ju inget facit, vi vet ingenting. Och det är väl också därför som alla liksom börjar då bunkra toapapper istället.
Eller handsprit.
Nej, men för den chimära kontrollen liksom.
Men det är också det här att sakna en fiende, märker man ju för många politiker nu, är väldigt, väldigt svårt. Det kanske passar en svensk politisk kultur ganska så bra, för att vi är lite mer vana och trots allt traditionellt i alla fall att tänka kollektivt och bygga på det här som vi håller på med nu då, tilliten och folkvettet och förnuftet och så vidare. Men i länder med den här lite mer, vad ska man säga, hjälteorienterade kulturen, typ USA, så blir det omöjligt. Det hindrar inte Donald Trump att vara uppenbarligen ganska populär nu, utan att man förstår hur det kan gå till. Men man märker ju också att det snacket liksom har man fått ändra på. Till att börja med att framställa det här, alltså förminska det då, det här är en liten förkylning och hit och dit. Och sen kallar det ett kinesiskt virus då. Eller? Ett
utländskt virus.
Ja, precis. Och till slut så går inte det heller, för att alla ser att det här, ja, det är oviktigt varifrån det kommer. Och det är framförallt, smittan fungerar inte, liksom, och spridningen fungerar inte på det sättet. Och att alla har ett ansvar, då blir det helt, det blir lite så mindfuck som ungdomarna säger. För man vet inte riktigt vem man ska lita på, vem man ska misstro. Det är svårt att inte ta saker och ting personligt. Man får börja liksom prata med folk på ett annat sätt. Ska vi ses? Ska vi inte ses? Det är inte så att jag inte vill träffa dig, men det kanske inte är ett bra läge just nu.
Det är inte dig det är fel på, det är coronaviruset.
Ja, exakt så. Det är jävligt obehagligt. Och alla som... Sen så hindrar ju inte det också ganska många som har en väldigt fastslagen liksom ideologisk agenda. Att ändå stänga gränser eller ja, till och med skylla på flyktingar som man har gjort i vissa länder och vissa försök till. Men det slår inte riktigt igenom på det stora, för alla förstår någonstans att det är vi som är smittan på något sätt.
Ja, jag hörde att om det var USA, om det var chefsepidemiologen eller en av deras främsta epidemiologer som sa att...
Fauci, eller?
Kan det mycket väl ha varit att we don't set the timeline, the virus does. Och jag tror att det är exakt där det finns. Men vi pratade ju, om det var förra eller förra veckan, om hur duktiga jänkarna är liksom på döpa saker och konflikter och sånt. Jag vet att Trump kallade ju det här för, alltså kampen mot corona, för war on the invisible enemy. Och det är lite som att du typ att det vore Vietkong på andra sidan. Men den analogin, alltså krigsanalogin, funkar inte heller riktigt. För ett krig så vet du vem du möter, inte minst då. Även om den gömmer sig i djungeln så vet du det, att det är USA mot Vietnam. Det är som så här Sovjet mot Sverige i hockey 82 eller något.
Just det.
Och nu står vi där liksom med tidsramen. Då. Det finns forskare som säger att peak når vi liksom i maj kanske. Och andra säger att vi ska nog vara förberedda på ett undantagstillstånd i 18 månader. Vi vet inte om... Alltså är corona CCCP eller är de Barcelona eller är de Leicester? Och vilka Leicester. Är forskarna? Eller vad fan?
Otippat.
Ja, och vilka är forskarna? Liksom är de Geis eller de Chelsea? Vi vet inte det heller riktigt. Jag tror att det är det som gör corona så jävla otäckt, att det är den där ovissheten som plågar oss. Mer det än att vetskapen att människor dör.
Ja, visst är det så. Men också intressant, den enda som har satt ett slutdatum är ju faktiskt Trump, som sa att i påsk är det här över för mig, typ. Då vill jag se kyrkorna fulla runt om i USA. Han gav ju Hessius lite vad hon var ute efter. Så fick han ju ändra det direkt, för att han tyckte att det var a beautiful date. Så brydde sig så att säga coronan inte riktigt om att det var påsk heller. En viktig religiös högtid för många. Det blir väldigt konstigt. Det är som att ingen kan lova någonting.
Nej, det blir väldigt konstigt. Det är lite som att vi är Manchester City eller så. Vi tror att det är Getafe vi möter, men vi vet inte säkert. Det kan vara Marseilles B-lag. Vi tror att matchen pågår i 290 minuter, men... Det kan vara så att de pågår i 5000 timmar också, vi vet inte.
Men det blir inte 0-0, det vet vi säkert, som det blev på Patrikans.
Det vet vi säkert. Men... Nej, jag vet att det med jänkarna, så jag, de här senaste veckorna så har jag haft så här CNN som morgon-tv hemma. Och i veckan så hade de ett sån här inslag i Newsroom, deras morgonshow, eller europeisk morgonshow i alla fall. Och då hade de en rubrikfråga där som jag tror att sammanfattar ganska väl vad som är det här metafysiska problemet med vår tids stora utmaningar och med corona mer specifikt. Då. De sa så här, what if the age of predictability is over? Tänk om det är så att förutsägbarhetens tid är över.
Mm.
Att det liksom är så att vi lever i en tid där hjälten kan bli mördad i duschen när som helst och vi vet när den här filmen är slut.
Brr.
Ja, läskigt är det. Man... Jag kan säga en enda sak som jag förutspår eller förutser då, och det är att jag har läst rätt mycket texter det sista om hjältarna i vården och sådär, om hur oerhört viktiga de är och hur mycket vi uppskattar dem, och det står, man applåderar på alla balkonger i Europa och visar sin oerhörda solidaritet och tacksamhet utifrån de här ambulansförarna och sjuksköterskorna och läkarna, och det är otroligt livsavgörande jobb som de gör. Utifrån någon slags svensk horisont så kan man ju tänka att det är ju vår tids kanske största hyckleri faktiskt. Att vad har hänt de senaste åren liksom när vården har styrt in då i, jag vet inte, de 20 senaste åren, att marknaden ska ta över vården och det ska vara new public management och vi ska ha effektivare sjukhus. Karolinska backa 1,6 miljarder i fjol och skulle varsla 600 personer och vi skar i vården i hela landet och det var mindre personal och anslag räckte inte till och sköterskan gick på knäna och enorma förluster på Akademiska och Sahlgrenska skulle spara 500 miljoner i år. Och nu ser jag så här, Åsa Bäckman skriver i DN att ni som just nu drar på er skyddskläder och går in i långa och tunga pass på överfulla vårdavdelningar som under de närmaste veckorna eller månaderna försöker hjälpa oss alla över. Ni ska veta att vi aldrig kommer att glömma er. Så jag förutspår in the age of predictability. Vi kommer glömma det här alldeles snart, för vi har redan glömt det en gång.
Var det inte också ganska intressant att Moderaterna föreslog Elisabeth Svantesson att all vårdpersonal skulle få 5 000 extra typ på ett bräde?
Just det.
Och det var på något sätt som att det var kanske den så här totala missuppfattningen om vad det innebär att jobba i vården just nu. Dels att man kanske är jätteglad för all del för 5 000 extra så, men att det handlar kanske om lönestrukturer på sikt. Och framförallt att folk får gå till jobbet med bara armar för att vi inte har skyddsmaterial och att Folkhälsomyndigheten har sänkt då, eller anpassat sig de kraven på skyddsutrustning efter ny forskning och så vidare. Men att man, det budskapet till dem hela tiden att de behöver mindre och mindre masker. Nej, framförallt var det väl. Men ni kan få 5 000 kronor, för det har vi i alla fall i ladorna. Däremot har vi absolut inte sparat eller bunkrat för någon som helst pandemi i övrigt. Men om ni får lite pengar så kanske ni blir lite glada i alla fall. En gång.
Ja, men det är en sån jävla sån övermedelklasshållning till allting. Att det handlar allting handlar om pengar. Det är ju, du har parallellen i läraryrket också. Att det är ändå det har pratats om att vi måste höja lärarnas löner för att göra yrket mer attraktivt. Men att det kanske mer handlar om att deras arbetsförhållanden ska göras 1000 gånger bättre. Att det inte ska vara kaos i klassrummen och för lite personal och segregerade skolor och rent fysisk otrygghet och så vidare. Det är 5000 spänn i månaden kanske är jättebra, men det råder kanske inte bot på just det. Problemet med pengar är det enda som vi har som problemlösning.
En sak som ändå är intressant om man letar efter skurkar i det här dramat, förutom då den stackars kines eventuellt som kan ha ätit en dåligt tillagad fladdermus, som ju tack och lov inte har ett namn.
Fladdermusen.
Ingen av dem vad jag vet. Så är det ju faktiskt en fotbollsmatch som tycks ligga till grunden för extremt stor del av spridningen och dödligheten i både Spanien men framförallt Italien. Man pratar ju numera om match zero. Matchen mellan Atalanta och Valencia i Champions League. Den 19 februari var det. När Atalanta dessutom då spelade på San Siro. För att deras arena håller väl inte för Champions League och UEFA-mått helt enkelt. Och det var nästan 45 000 supportrar. 2 500 inflygna, eller inåkta i alla fall, spanjorer. Och här har liksom det viruset fått ett fäste och därefter spridits helt okontrollerat. Och framförallt i norra Italien, men nu också ser man ju i Spanien. Det kommer nog vara när vi gör någon form av bokslut över den här pandemin. Så kommer nog den här matchen vara ganska så mycket syndabock. Och det är återigen inte en person eller en skurk liksom. Det är bara en extremt dålig hållning från de ansvariga. Och här kommer det ju säkerligen diskuteras hur mycket profit fick gå före folks hälsa. Varför man valde att ändå liksom blunda för det uppenbara och spela den här matchen.
Det finns ju någonting i, alltså om fotbollen är bra på något så är det just historier och berättelser och så. Och som du säger, när vi gör bokslut och summerar och så kommer det ju, alltså det är ju speciellt att du hamnar i två sådana enorma historier som den är ett sportsliga kanske med Liverpool som då efter 30 år äntligen tar den där ligatiteln. Och kanske inte får den för att inte Manchester City eller United eller Chelsea emot dem, utan för att ett virus, en pandemi, slår undan fötterna på dem. Och i en högre grad när Atalanta gör en säsong som hade varit en bok i egen rätt under Gasperini med fantastisk fotboll och med 7 mål framåt varandra match. Och de chockar Europa och är på väg till kvartsfinal eller i Champions League och det ena med det tredje. Och då är det inte bara att corona stoppar dem, utan att de blir någon slags trojansk häst som till och med sprider ett dödligt virus. det är en berättelse som nästan inte går att skriva annat än som dokumentär. Ju.
Verkligen. Det blir också tydligt hur... För det är väldigt mycket fotbollsspelare som har drabbats av covid-19. Och klarat det väldigt bra såklart. För att man är en... Dels är de oftast fysiskt väldigt friska. Och de är unga såklart. Och ja, alla de där grejerna. Och att man nu ser att fotbollsledare, alltså gamla presidenter och de två vi nämnde tidigare bland annat, faller ifrån. För att det spelar liksom ingen roll om man är... det spelar ingen roll hur mycket pengar man har. Och det låter ju superbanalt, men det är verkligen... Det är ett sånt extremt demokratiskt på många sätt virus. Om man nu tycker att det är demokratiskt att folk som är unga och vältränade och saknar sjukdomsbild överlever. Men det blir väldigt speciellt, och jag vet att många har spekulerat i det här. Varför det är, dels varför det har spridit sig så mycket i Europa, men också varför det är så mycket ångest till så många människor. För att vi kanske är sämst anpassade och sämst skickade och liksom hanterar en sån här grej i en värld och en världsdel där man är van och alltid kunde kontrollera allting. Dels så finns det liksom en allmän rikedom och välfärd och ett samhälleligt välmående som gör att vi har kunnat hålla ner eller hålla bort ganska mycket sjukdomar och död framförallt. Men inte minst att en extremt, alltså vad ska man säga, icke-olycksdrabbad medelklass är så van att kunna betala lite grann för att slippa obehagliga saker i princip.
Alltså man betalar, invaderar Nicaragua eller något sånt där, och så har man löst ett problem.
Ja, och man, eller så sätter man upp ett jättestaket utanför huset och bor i ett gated community, och så behöver man inte tänka så mycket på andras eventuella misär eller att samhället är sjukt. För man kan alltid betala för sin egen överlevnad på något sätt. Och här går inte riktigt. Det enda man kan göra är att då tvätta händerna och hålla avstånd.
Eller köpa handsprit.
Precis.
Nej, det är sådär. Jag tänker ur ett rent folkhälsoperspektiv så kan det bli en slags positiv uppsida här med att väldigt många som är så här speltorskar, bettingtorskar, tvingas nästan att gå cold turkey. Det finns inget att spela på fotbollsmässigt eller sportmässigt. Det kanske kan vara att vissa får gå 2-3 månader utan att göra det. Kanske kan vara göra under för den delen av sjukvården. Mm. Möjligen. Jag såg ju nu, Expressen skrev också bra om det, om hur då betting, alltså de som är riktigt illa ute eller riktigt inne i träsket, har ju då istället börjat så här spela omställa enorma summor på träningsmatch med svenska division 5-klubbar och sånt. Mm. För att i alla fall någonting att spela på. Det är väl också talande, alltså att alla går runt och längtar efter att få fotboll igen, som, eller sport som fenomen och mötesplatser eller symbolhandlingar och sådär. Jag tänkte lite på det jag såg precis innan corona stängde ner allting. Ett klipp från Bradford City åker till Salford för att spela i League 2. Den sortens match som man lite längtar efter igen, att så här få åka 5 mil bil och stå på läktaren och se ditt lag torska med 2-0 som Bradford gjorde, och så sjunga precis vad du känner just då. Det här var vad Bradford Citys fans kände då på tiden för karantänen. Ja, det här är inte bara Sveriges främsta folkhälsomyndighetspodd och coronapodd. Det är också en podd om fotboll och om kultur, om man så vill. David Shrigley, är det en konstnär du har koll på?
Ja, just nu sitter jag ju med hans samlade Google-verk framför ögonen.
Ja, men har du koll? Vi har haft mindre än så ofta, skulle jag säga.
Mindre koll.
Ja, mindre koll än så. Jag tror att Wikipedia-versionen är väl att han är en av Storbritanniens mest populära konstnärer. En sån där ironisk generationen konstnär. Väldigt mycket tongue-in-cheek, textbaserad konst. Teckningar, skulpturer, målningar. Väldigt mycket humor. Han har nu i vår då haft ett stort samarbete med Ruinart, alltså champagnemärket. De har du bättre koll på, va?
Mm, drycken i alla fall.
Ja, hur mycket Ruinart har du druckit?
Väldigt lite sedan jag kom till Göteborg.
Väldigt lite sedan du inte besökte mig i Nice, kan jag tänka. Jag tror att, och det här är helt ogooglat, att det är världens äldsta champagnemärke. Det var i alla fall så det såldes in till mig i mina kavs när jag gick och handlade.
Mm.
Otroligt god champagne. Det som Schwieger har gjort, han åkte till Reims då de baserade. Och har liksom gjort ett så här gäng grafiska profiler och konstverk åt dem. Han har jobbat med Absolut företag, vet jag. Och ställt ut på Spritmuseet i Stockholm här året.
Ah, okay. Man kan väl säga att det är ganska så stiliserad, svart på vitt, naivistisk konst kanske.
Ja, det kan man säga. Och väldigt mycket så här grafiskt och textbaserat och så. Ganska ofta småkul, inte jätteofta svinbra. Så, men han, ja, jag gillar honom inte jättemycket, men han är helt okej. Okay. Det är kort recensioner som aldrig publiceras i DN. Men han har jobbat väldigt mycket då, inte bara med alkohol, utan med alla former av så här populärkultur också. Han har jobbat ihop med Blur och med Franz Ferdinand och med fotbollsklubbar och sådär. Han har designat Partick Thistles maskot bland annat.
Så där, ja. Mycket så kukkonst.
Kukkonst, det tror jag att det är så han sammanfattade själv också.
Mm.
Det är så här motsatsen till mänskonst, tror jag.
Just det.
Eventuellt SD-sanktionerat.
Det får i alla fall aldrig stöd från subventionerat stöd, så att säga.
Just det. David Shrigley älskar också fotboll väldigt mycket på ett så här genuint sätt. Han, jag pratade om honom här för att jag läste en stor intervju med honom som då ett italienskt fotbollsmagasin som heter Rivista Undici publicerade här om veckan. Och det är den då, så pratar han väldigt mycket om då sin kärlek till Nottingham Forest. Han blev då Forest-fan i skarvarna 70-80-tal. Det var ju ganska... Det var ju lättare att bli det då än nu, kan man säga.
Så att säga.
Så att säga. Han brukade... Han är uppväxt i Leicester, utbildad i Glasgow och bor i Brighton nu. Men han brukade då under barndomen då, när han bodde i Leicester, så brukade han gå och se Nottingham Forest när han kom och mötte Leicester där. Och han berättade om hur mycket han hatade Gary Lineker då, när han gjorde mål för Leicester mot Forrest.
Mm.
Undici frågar honom då om det stämmer det här som sagt att han älskar fotboll mer än konst. Och Schrigley säger att det gör han inte, men att han hellre går på match än att gå på en modern konstutställning.
Mm.
Det gör nog jag också, tror jag. Eller både och, om man har tur. Hur som helst då, han blev internationellt känd och brett sådär när han fick uppför en av de här skulpturerna på det som heter den fjärde socken på Trafalgar Square i London. En av de fyra sockerna som har stått tom under väldigt många år.
Mm-hmm. Är det någon som det står lejon på annars, eller?
Ja, precis, på de övriga gör det. Och på den här fjärde då, så har de då turats om sedan ett par år tillbaka att ha olika konstverk och konstnärer som får utsmycka dem.
Mm.
Schriglis skulptur då föreställde en 7 meter hög hand då, där tummen pekade rakt upp. Tubben upp.
Mm.
Ingen jätteraffinerad symbolik då, det handlar om så att vara positiv och försöka göra världen till en bättre plats.
Inspirational så quotes.
Mm, verkligen. Det såg också lite då som en så här samtidskommentar till hela Brexit-konflikten eller debatten då.
Är det ändå emot lite bättre än Jeff Koons hand med tulpaner som han gav till Paris stad efter terrorattentaten? Parisarna bara, vad i helvete är det här för vidrig kitsch liksom? Tar du inte våran sorg på allvar?
Ja, kommer Cicciolinas kille med ett fång rosor. Nej, det var inte så snyggt kanske. Den här flög, tummen upp flög lite bättre. Kanske just på tajmingen då, det är mycket möjligt.
Mm.
Men jag kan säga då att det är lite, alltså även här och nu så behöver vi lite så här mer optimism och good vibes kanske. Så jag tänkte göra ett försök att göra det genom att berätta att de här andra skulpturerna på fjärde socken på Trafalgar Square, vad de senaste skulpturerna hetat helt enkelt. Först då kom alltså Shrigley då, som heter Really Good. Mm. Det är skönt. Sen 2018 så ersattes den av en skulptur av en amerikansk-irakisk konstnär som heter Michael Rakowitz, som heter The Invisible Enemy Should Not Exist. Och det är välfunnet i dessa tider speciellt. Ja, då,
för sin Invisible Enemy.
Mm. Eller efter, för 2002 så skrev en professor som heter Dorothy Crawford, professor i mikrobiologi, en stor sån här genomgång, ganska banbrytande, av virus och hur de skulle komma att hota oss i framtiden. Den boken heter The Invisible Enemy.
Right.
Så lite profetiskt. Efter Really Good kom The Invisible Enemy. I år så skulle nästa staty komma, var det tänkt. Så vad tror du kom efter Really Good och The Invisible Enemy?
Ja, the end is near.
Gud, Jojo. En skulptur av den brittiska poeten och konstnären Heather Phillipson. Den heter The End. Känns det bättre nu?
Jag känner mig som Nostradamus på något sätt.
Det var snyggt spikat, var det?
Jag vet inte om det är en positiv upplevelse, men lite grann.
Deprimerande, men sant.
Just så.
Så ser det ut i konsten. Tidvarv.
Frågan är om den är lite uppskjuten nu då? Inte The End kanske, men... Eller kommer de montera upp den planenligt? Har du någon information om detta?
Jag vet inte. Den är uppskjuten. Jag får mig att tänka på vad det Sartre som sa att evigheten är väldigt lång, särskilt framåt slutet.
Det var väl Woody Allen?
Woody Allen. Ja, jag blandade ihop de där två.
Lätt hänt.
Så är det. Vi har inget slut. The End är kanske ner, men vad fan vet vi? Sinatra visste, men vi har ingen aning. Så är det. Vi utlämnar åt vår längtan efter fotboll och en tidsram, helt enkelt.
I want to assure the American people that we're doing everything we can each day to confront and ultimately defeat this horrible, invisible enemy.
I väntan på det och med...
I väntan på vad då?
I väntan på vad då? Som vi säger i Göteborg, så sprids det ju en hel del så kallad fake news, eller snarare desinformation om hur man kan bota det här viruset. Jag vet inte om du har sett lite olika exempel på det.
Alltså den vitryska modellen som presidenten lanserade.
Ja, just det. Vodka och bastu.
Vodka och bastu.
Mm. Precis. Den kanske inte är sämre än min kompis Zain som befinner sig i Kabul och skickade en bild och skrev på en kopp te och skrev till mig: Johanna, drick 2 koppar svart te. Någon sa till mig att det hjälper mot coronaviruset. Och då först så skrattade jag lite och sen så skrev jag till honom att ja, håll avstånd, tvätta händerna och lita inte på vad du hör liksom, för att det här är farliga grejer och man vet ju inte vad som händer, framförallt när det här kommer drabba det fattiga syd. Det har ju inte riktigt hänt här. Det har börjat såklart. Sydafrika till exempel är ju ett av länderna som är väldigt drabbade. Stora delar av Afrika så finns det inte riktigt tillförlitliga siffror, men det verkar ju ha antingen har smittan kommit lite senare eller så finns det, ja, det finns väl lite olika teorier möjligen att klimatet på vissa håll kan vara någon form av, inte garant, men i alla fall att det kan liksom, vad ska man säga, att det stoppar upp spridningen lite grann. I många av de här länderna, framförallt fattiga länder i Afrika, så är det ju också så att det är ganska många människor som inte kan ta till sig. Dels så har man kanske inte någon tv automatiskt. Det finns inte jättemycket press. Det är många som är analfabeter och så vidare. Och det behövs lite andra sätt att kommunicera det här. Detta har gjorts i Liberia av vår vän och deras president George Weah. Också Ballon d'Or 1996, eller?
Stämmer säkert.
Mm. Gamle Milan-hjälten framförallt, Weah, som ni ju vet numera är president i Liberia. Han har i alla fall tagit saken lite grann i egna händer och spelat in en låt om corona då och vad man ska tänka på. Och det har, jag har sett på sociala medier att folk har efterlyst någon form av soundtrack till den här epidemin. Och det finns faktiskt en hel del exempel på detta. Men jag undrar om inte det här är det bästa hittills. Inte minst för att det är ett extremt pedagogiskt tilltal i vissa delar av låten när Bea Prat sjunger, får man väl säga. Han har spelat in den här låten ihop med en popgrupp som heter Rabbis, tror jag. Så här låter den när han släpper loss och ger information.
Coronavirus spreads via droplets. When the person cough or sneeze, the droplets land on surfaces and are picked up on the hands of others and spread further. People catch the virus when they touch their infected hands to their mouth, nose or eyes. It follows that the single most important thing you can do to protect yourself is keep your hands clean by washing them frequently with soap and water or hand sanitizer. What is the incubation period of COVID-19?
Var inte det där Gud, vad fint. Allt man kan önska sig av en coronalåt just nu?
Ja, och av en statsledare. Jag känner så här, över till dig, Stefan Löfven, lite grann.
Ja, jag känner väldigt mycket det också. Man ska komma ihåg också att Liberia var till exempel ett av de länderna där Ebola-viruset har fått flest dödsoffer. Över 4 000 liberianer är döda hittills i Ebola. Så att man vet ju vad ett virus kan göra, såklart. Men det betyder ju inte att man är så särskilt förberedd ändå, rent materiellt. Det som nämns som positivt för stora delar av den afrikanska kontinenten är ju att man har en ung befolkning då. Vissa länder så är ju liksom medelåldern kanske bara 20 år. Och det kan ju också stoppa upp smittspridningen. Eller det gör i alla fall att folk dör i mindre utsträckning. Wea drog sitt strå till stacken. Så nu är han inte bara då Ballon d'Or-vinnare och president, utan också popstjärna.
Europe to America. America to Africa.
Ja, ni får ursäkta då, påannonserat av Johanna då lite grann, men det har ju blivit en återkommande punkt i podden de senaste veckorna att vi berättar om människor som har dött. Men det får vara som det vill med det, för folk dör just nu. Och Michel Hidalgo dog ju, som du berättade, i torsdags. Hidalgo, en sån där av de stora franska hjältarna. Han var en fackligt engagerad fotbollsledare. Han var tränare, han var estet och humanist. Det var ju han då som tog över det franska landslaget och gjorde dem till ett av världens bästa en gång i tiden. Han ledde dem till EM-titeln på hemmaplan 84 med Platini, Chirestigena och Fernandes, den här magiska fyrkanten. Jag vet inte hur mycket du har läst, men efter hans död då i runorna nere i Frankrike så skrev han väldigt mycket om den mest dramatiska händelsen under hans period som förbundskapten. Inför då hans allra första mästerskap, VM Argentina 78. Då fanns det ju en väldigt stor debatt i inte bara Frankrike utan hela Europa då, om man verkligen skulle spela VM i militärjuntans Argentina. Det fanns en enorm rörelse då för bojkott, som gör att man kan bli lite så nostalgisk faktiskt, för att det, alltså nu så kommer ju alla åka till Qatar eller Kina eller var det nu spelas mästerskap eller hålls OS, och man kommer inte bry sig ett skit om sådana där frågor, sådana där bagateller. I alla fall, förlåt.
Redan i och för sig på den tiden så var väl den svenska inställningen att det är bra ordning och reda i alla fall i Argentina.
Du tänker på O.B. Erikssons där, som tyckte att det var, han förstod inte alls vad han menade med junta, för att det var ju toppen på hotellet.
Just det.
Så var det. Mm. I alla fall då, innan landslag skulle åka över där, det franska, så blev Hidalgos bil stoppad av 4 stycken män då. Han var ute och körde med sin fru, och en av de här männen hade en pistol med sig och drog ut Hidalgo i vägrenen. Det var då en slags sån här terror, en mild form av terrorcell kan man säga, som tänkte kidnappa honom för att då uppmärksamma juntans brott mot mänskligheten i Argentina. Kraven var då tänkt att...
Det är därför du kallar den mild form. För att de hade ett gott sikte.
Den enes mur, den andes antifascistiska skyddsvall. Men kraven som de skulle ställa då var att den argentinska regeringen skulle släppa 100 fångar per spelare i franska landslaget. Det vill säga ungefär 2000 politiska fångar skulle släppas fria.
Mm.
Men det gick så där då, för VM spelades ändå. Frankrike åkte ur gruppen och den här kidnappningsförsöket då misslyckades. Eftersom Hidalgo snodde revolvern då från den enda beväpnade terroristen. Det skulle senare visa att vapnen inte ens var laddat. Så gick det för dem.
En hel kar, är det du fick säga?
En hel kar bland mycket annat. Jag vill nog mest ha sagt att det var en annan tid det där. För i den här tiden så är Hidalgo är borta. Våra kollegor, uppskattade kollegor som Thomas Åneborg och Leif Åke Josefsson på Aftonbladet har gått bort i veckan också i corona. Oändligt saknade. Så jag tänkte väl att vi kan avsluta med att drömma oss tillbaka lite grann till en lyckligare plats, till en tid när Hidalgo levde, när Platini inte var en korrupt pamp utan vackrast i världen, när det fortfarande spelades fotboll och Le Bleu lyfte EM-bucklan på hemmaplan, när Michel Sardou toppade singellistan i Frankrike och sjöng om att den farligaste sjukdom som sprids, det är kärleken. Vi hörs när vi hörs allihopa. Kram och tack för att ni fortfarande lyssnar.
Bisou.
Le sang qui sert.